Det föds allt färre barn i Finland. Jag vet, det här har du säkert hört förr, men istället för att tala om hur färre barn leder till färre skattebetalare tänkte jag att vi idag skulle tala om följder som syns betydligt tidigare, nämligen när barnen ska börja skolan. För eftersom allt färre barn föds i Finland betyder det också att allt färre barn börjar skolan i Finland. Och när allt färre barn börjar skolan så leder det i längden till att det finns allt färre skolor, framförallt färre småskolor i framtiden. Men är det här en risk eller en möjlighet? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten gästas jag, professor Fritiof Sahlström. Och tillsammans ska vi fundera på skillnaden mellan små och stora skolor, möjligheterna med tvåspråkiga skolor och vad skolan behöver göra för att hänga med in i framtiden. Ja, nativiteten är låg. Det är något som knappast kommer som en överraskning. Och det här betyder att det finns färre barn som börjar skolan. Det här i sin tur har lett till att nästan 40% av de svenskspråkiga skolorna i Finland har lagt lapp på luckan de senaste 25 åren. Allt det här kommer fram i en rapport som undervisnings- och kulturministeriet publicerade förra veckan. Men eftersom jag inte är någon expert på det här ämnet, förutom du kanske är erfarenhetsexpert i den bemärkelsen att jag ju som alla andra har gått i skolan, så har jag bjudit in Fritiof Sahlström som är professor i pedagogik vid Helsingfors universitet hit till nyhetspodden. Fritiof, hur ser du på den här utvecklingen att skolor stänger när det finns färre barn?
Den här utvecklingen har ju varit känd ganska länge för oss som är i branschen. Och dessvärre också förväntad att man, det är inte på det sättet en sån jättestor gåta hur många skolbarn det blir, eftersom det går ganska lätt att förutsäga på basis av hur många barn som föds. Det att den här förändringen har varit större på svenskspråkigt håll än på finskspråkigt håll beror ju på det att vi har ganska många, eller har haft många småskolor. Vi har faktiskt fortsättningsvis många småskolor. Och det är där den där förändringen, eller liksom minskningen av barn, syns allra först när det kommer till de småskolorna. Och det är därför den också då har lite större utsträckning synats först, eller före, i de två svenskspråkiga kommunerna jämfört med de finskspråkiga.
Du nämner småskolorna som fått ge vika för större enheter. Jag minns själv, jag är uppvuxen i Borgå på landet i Svartsö i Tolkis. Jag gick själv 1-4 i en liten byskola. Jag tror att vi sammanlagt var ungefär 50 elever delat på 6 klasser då. När den skolan stängde, jag flyttade sen till en större skola lite längre bort hemifrån. Men jag kan fortfarande så här med nostalgi minnas den här lilla familjära stämningen i en liten byskola. Vilka skillnader finns det för barn i grundskoleålder om det går i en mindre skola eller i en större skola?
Skillnaderna är ju delvis den exakt som du beskriver. Att de här så att säga, mera riktigt små skolorna, där man är 30, 40, 50 elever, det är en annan typ av skolgång, och den är närmare det egna hemmet. Man känner väldigt tydligt alla andra elever, man känner alla lärare väl. Det är den sortens miljö. När man kommer till de större enheterna, så sen finns där andra saker som faktiskt också kan vara positiva, som har att göra med möjligheten att komma ut ur den där egna byn, oavsett om byn är i en stad eller på landsbygden, men att ha en möjlighet att, så att säga, överskrida sin uppväxtmiljö och att få också fler möjligheter och kanske träffa lärare som har möjlighet att specialisera sig lite mer. Många vill ju alltid, när de här diskussionerna dyker upp, få svar på den här frågan, är det bättre med små eller stora skolor? Om man tänker då att man skulle gärna se att den där, det skulle finnas tydliga skillnader i inlärningsresultat eller välmående eller trivsel. Men det finns det inte faktiskt, varken nationellt eller i Norden eller internationellt. Utan man kan ha det riktigt bra i en stor skola, och man kan ha det också riktigt bra i en liten, och det omvända gäller också.
En annan diskussion som ofta lyfts upp då man jämför större och mindre skolor är det att skolvägen blir längre. Du behöver ta dig längre bort från hemmet för att komma till den här större enheten. Vilken roll spelar skolvägen för ett barn?
Den spelar stor roll. Alltså en lång skolväg kan man säga att det är av ondo. Och det är därför också det finns en lagstiftning som begränsar den maximala tiden som man får vara i skolskjuts. Så mot bakgrund av det är det ganska entydigt så att det är bättre om vi har skolan nära. Men verkligheten är också den att många i Finland, både i svensk Finland men också i övriga Finland, bor allt längre från sin skola. Och det är den här rapporten som ju kom då, eller överlämnades i slutet av förra veckan, den närmar sig på ganska många olika sätt den här frågan. Men att hur sjutton ska vi göra för att få det att fungera? Det här att det blir glesare mellan människorna, men vi vill fortfarande att de ska vara i en närskola tillsammans. Så där finns det faktiskt många utmaningar.
Den här rapporten som jag och Fritjof hänvisar till är alltså slutresultatet av en arbetsgruppsarbete som har jobbat med det här i nästan 2 år. Det här på beställning av regeringen och regeringsprogrammet. Och uppgiften? Att utreda vilka utmaningar befolkningsutvecklingen medför för ordnandet av grundläggande utbildning. Alltså på vanlig svenska, hur ska grundskolan fungera i framtiden när barnen blir färre? Som en del av den här 160-sidiga rapporten har arbetsgruppen också tagit fram förslag på lösningar. Och en av dem är att slå ihop svenskspråkiga och finskspråkiga skolor under samma tak. Och den här tanken, den är inte hemskt långt ifrån sanningen, menar Fritjof.
Det är ju verkligheten på väldigt många håll. Just det här, alltså inte att själva undervisningen är tvåspråkig, men det är att man har en gemensam byggnad och där det finns 2 rektorer och 2 lärarlag och en nämnda vardera språk som styr verksamheten. Så i majoriteten av de nybyggda finlandssvenska skolorna, och framförallt då det är de som gäller liksom år 79, högstadie, så är det här en verklighet. De finns runt i hela svensk Finland, från liksom norr till söder. Det är bara på Åland, tror jag, som det inte finns faktiskt. Och där kan man se att det kan fungera på väldigt många sätt. Att man kan tänka att det där liksom är ett slags spektrum från det här rena ekonomiska argumentet. Att man tänker i kommunen att det är fiffigare att ha en slöjdsal och en gymnastiksal och en matsal. Och när man ska bygga ny sån så tänker man att här finns de här finska och svenskspråkiga verksamheterna. De behöver vardera en sån, men de behöver inte den hela dagarna. Så det är fiffigt att vara på samma ställe, men det är också där slutade så att säga. Alltså att man bara är campisar på ett sätt. Man bor tillsammans, men man har inte så mycket med varandra att göra. Och sen kan man liksom flytta sig gradvis i riktning mot att man har lite samarbete. Man kanske har gemensamma julfester eller lucior. Eller man kan ha också till och med gemensam undervisning fast man är samlokaliserad. Och i andra änden av det här spektret så finns ju då de försök till tvåspråkig undervisning faktiskt, som finns ett hittills i Finland här i Helsingfors, den här nordiska skolan i Kotby.
Vilka risker och möjligheter finns det med, om vi tänker ett sådant scenario där skolorna inte bara samsas om samma slöjdsal, utan också eleverna kanske slöjdar tillsammans?
Möjligheterna är ju ganska många. Om vi börjar i den ena, vanligtvis börjar man ju riskerna. Men om vi ska prova att börja den här gången i möjligheterna, så är det så att varken finskan eller svenskan är ju någonting som är så väldigt lättillgänglig för barn i Finland. Det finns många regioner i Finland faktiskt där det känns som en stor utmaning för de svenskspråkiga barnen att lära sig finska. Och i samma regioner så har de finskspråkiga barnen ganska svårt med svenskan. En skola, en byggnad, det är ett konkret plats där det finns möjlighet att tillsammans med jämnåriga eller i ett lärarlag att samarbeta kring resurser, att kunna mötas över språkgränserna. Om man gör det här bra, och det finns sådana exempel på där man gör det bra, så är det ju en enorm möjlighet faktiskt. Och det är också en möjlighet, om man ska att titta fortfarande på möjligheter att upprätthålla ett skolnät där det är glest bosatt. Att det finns kommuner där man har jobbat väldigt aktivt med det här, till exempel i Lovisa i Isnäs skola, för att nu nämna ett exempel. Så alltså glesbygdsbyskolor, där vi börjar diskussionen. Får man dem under samma tak och kan samsas som resurser, så går det ihop sig. Nackdelarna eller riskerna är sen den som är minoritetsspråksrisker, alltså att man när man kommer in i en verksamhet som är, oavsett om det är själva byggnaden med dess skyltningar och lunchmatsar, sedlar och annat, eller om det är så att man till och med samarbetar om undervisning, så om man inte gör det bra, om man inte gör det väldigt språkmedvetet, och om det inte hos majoritetsspråket, alltså i de flesta fall då finskan, finns en stor medvetenhet om hur viktigt det är att svenskan syns och finns på samma villkor, så finns det ju en långsiktig risk för att man skapar en såna skolrum där svenskan är liksom i minoritet. Och där man inte får vara i den som ett självklart svenskt rum, utan där man är i den, men där det hela tiden är som i ett minoritetsrum. Så det är det här man får fundera på om när man går nu in i ökande grad för de här gemensamma lösningarna.
Sen var det ju då det här med ekonomin, för i slutändan så blir det ofta pengarna som styr samhället, eller så känns det som i alla fall. Men Fritjof håller inte riktigt med. Han lyfter upp att den här rapporten som vi talar om uttryckligen säger att de förändringar som föreslås i rapporten inte ska innebära nedskärningar i den grundläggande utbildningen. Så det är inte helt och hållet så att ekonomin styr skolan och utbildningen. Men här finns ett men.
Men det är klart att när det finländska samhället ju inte badar, eller offentliga samhället i Finland badar inte pengar just nu, så blir det ju väldigt viktigt också var man sätter sina resurser. Och jag tycker att det också är begripligt att man närmar sig skola och utbildning också så ekonomiskt rationellt som möjligt. Sen om det enbart är drivet av en ekonomisk agenda, så då kommer man ju inte att nå så goda pedagogiska mål, och det är ju ändå vad skolan handlar om i första hand. Men det att man inte överhuvudtaget skulle få liksom tänka ekonomiskt också när det gäller skola, och liksom ekonomiskt rationellt och göra ekonomiskt rationella överväganden, det tror jag att blir lite verklighetsfrämmande. Jag tror jag inte heller att kommer att hjälpa oss att skapa liksom en bra framtida skola, oavsett om det är på svenska, finska eller vilket språk som helst.
En av de allra viktigaste nyckelspelarna i skolan är ju lärarna, och i rapporten så lyfts det också specifikt upp att, och jag citerar, läraryrket måste förbli ett eftertraktat och uppskattat yrke oberoende av skolans storlek. Citat slut. Fritjof, som professor i pedagogik så jobbar du också med lärarutbildningen. Vad tycker du är läraryrke eftertraktat och uppskattat idag?
Det är nog faktiskt mer uppskattat och eftertraktat än man ibland kanske kan få det att framstå när man diskuterar skola. För det ofta blir den här problemdiskussionsingången. Jag blev själv lite överraskad när jag har tittat på de där. Det finns ju olika typer av mätningar, mer eller mindre pålitliga, som handlar om hur allmänheten förhåller sig till olika yrkesgrupper. Men läraryrket har faktiskt stadigt stigit i attraktionskraft under den period där ofta den här samhällsdebatten har varit väldigt kris- och orosorienterad när det kommer till utbildning. Så än så länge är vi faktiskt i den väldigt lyckliga situationen i Finland att läraryrkena liksom är väldigt uppskattade. Mm. Där vi kunde ha större uppskattning, det vi pratade här om skola i första hand, men liksom de allra första lärarna, där på småbarnspedagogiken, där finns det ju utrymme och möjligheter till ytterligare liksom till förbättring. Mm. Men att jag är nog ganska optimistisk ändå. Alltså det verkar nog finnas en stark tilltro till finländsk utbildning i Finland och i mitten, för där står ju lärarna, och den verkar man också än så länge ha tilltro till.
Mm. Ja, är det just den här liksom tilltron till att, och det här som vi alla har vuxit upp med, att den finländska skolan är den bästa skolan i världen. Är det som sen återspeglar sig i att läraryrket är så uppskattat?
Exakt kan vet man ju inte det faktiskt heller. Det är ju en väldigt sammansatt bild, och många har ju villat försöka förstå att vad är det som gör att den finländska skolan just i det här avseendet skiljer sig från många andra omgivande länder. Och skillnaderna i hur vi uppskattar lärare är ju faktiskt mycket större än de skillnader som finns i resultat. Alltså elevernas inlärningsresultat så som man mäter dem. Men jag tror att det nu har haft en väldigt stor betydelse det här att den finländska skolan, finländska utbildning har varit en väg ut ur sina liksom föräldrars villkor och ut ur sina föräldrars sammanhang, och har gett faktiskt mycket så här hopp och framtidstro, helt realistiskt sådant. Med hjälp av skolan har man kunnat utbilda sig till ett liv som man kanske inte trodde var möjligt om man var liksom sina egna föräldrar. Och det hoppet och den framtidstron, den tror jag nog fortfarande avspeglar sig i hur man tänker kring lärare. Det låter lite så där naivt och oskuldsfullt, men när det gäller utbildning så är det här med förtroende, värderingar, förhoppningar, helt avgörande. Och det är det för att de här, det tar så 17 så länge förrän man ser resultat på satsningar inom utbildningsområdet. Kanske om 20 år vet vi det vi gör idag, att var det bra eller dåligt. Och det går ju inte att vänta på någon mätare där, utan det måste ju vara baserat på att man faktiskt liksom på basis av så gott vetande som möjligt tycker sig göra rätt, och så måste man kunna tro på det.
Mm. No, men framtiden då, den kommer vare sig vi vill det eller inte. AI rusar framåt i sin utveckling, tekniken följer med in i klassrummen, det allmänna läget både här hemma och ute i världen är vad det är. Hur ska skolvärlden anpassa sig för att hänga med in i framtiden?
Den behöver inte bara anpassa sig, utan den ska ju faktiskt forma framtiden. Det tror jag är så viktigt att ha med sig. Den ambitionen har man ju haft med finländsk grundskola framförallt alltid. Sen den här grundskolevisionen som lanserades här för en dryg månad sedan, där finns 6 punkter, jag går inte igenom dem allihopa här. Men det som man där lyfter fram som särskilt viktigt, det är det här fortsatta en skola för alla. Där man är tillsammans och tillsammans med andra både få lära sig att bli en som självständig aktör med eget aktörskap, men också lära sig nötas mot andra. Så, medan man förvärvar de här liksom grundläggande kunskaperna. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det som också lyfts fram där som en ny aspekt är det här med välmående. Att skolan på ett ännu tydligare sätt än idag behöver vara ett ställe där man blir stärkt i hur man mår och har det. Och att det gäller alla barn och oavsett vilka utmaningar man har eller oavsett vilken bakgrund man har. Så när det gäller framtiden så kanske låter lite byråkratiskt, men jag tror att man kan faktiskt passa på att titta på vad undervisnings- och kulturministeriet presenterar i den här framtidsrapporten och titta där. Där finns mycket bra.
Tack för det, Fritjof.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Gillar du det du hör? Alltså Nyhetspodden då. Nu då kan du lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen. Det gör du genom att klicka på den lilla hjärta och den lilla ringklockan. På det sättet hittar du lättast våra nya avsnitt som ju dyker upp på morgonen varje måndag till torsdag på Yle Arenan. För slutmixardagens podd står Linus Westerlund och Lukas Dahlström är producent.